lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nolaskogs.
Vi säger ett varmt välkommen som sommarpratare till Camilla Olander som idag kommer att spela sin musik och berätta för oss.
Det var vinter när du kom. Träden ute hade grenarna fulla med tung snö. Termometern visade minusgrader. Dagarna blev mörka innan jag ens hunnit vakna och jag sov sista natten i väntan på dig på sjukhus. Sedan massor av veckor tillbaka gnagde en oro i både mig, din pappa och alla de som står oss närmast. Vem var det vi skulle få träffa och skulle du komma för att stanna? Skulle vår son få ett syskon att lära känna eller tänkte du bara förgylla vår värld en kort liten stund? Men du kom och du stannade i kubik. Allt annat tappade märkbar betydelse och jag älskade dig från sekunden de höll upp dig och sa att jag fött en dotter. Tårarna rann ner för mina kinder där jag låg under starka lampor, insurrad i slangar och förlamad från bröst till tå. Just där och då var ingenting värt någonting utom du, och tiden stannade.
When I look into your eyes, it's like a watch in the night sky, or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. Even the stars, they burn. Someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake, and in the end you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all.
Even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up.
Det var Jason Mraz som sjöng I Won't Give Up. Jag heter Camilla Olander och för 36 år sedan föddes jag till en värld där två vuxna ömmade för mig från den sekund jag tog mitt första andetag. Jag älskade att gå till skolan, hade gott om vänner, ett tryggt hem och skonades från mobbing. De två som satte mig till världen såg till att jag aldrig behövde fundera över hur jag skulle ta mig hem till landsbygden efter en natt på stan. Aldrig hur jag skulle ta mig till och från träning, och alla aktiviteter jag företog mig framförde jag med viss finess. Jag saknade heller aldrig tryggheten av lagomt engagerade föräldrar vid sidan av innebandysargen eller fotbollsplanen. Men det här ska inte bli en självgod hyllning till mig. En hyllning som i sådana fall helt borde tillfalla mamma och pappa. Det här sommarpratet ska handla om hur tufft livet också kan vara och hur jag upplevt och upplever det genom min dotter. Jag har två barn. En son som snart fyller tonåring och en dotter som nyss fyllt 10. Jag hoppas att jag ger dem precis samma trygghet och stöd som jag har fått i alla år. Och jag vågar påstå att jag ställer upp för dem på precis samma sätt som mamma och pappa finns där för mig. Men det finns delar av min dotters liv som jag inte kan påverka, och det är de som jag ofta funderar över när jag sitter vaken om natten och stryker över en kallsvettig panna som kämpar mot ännu ett migränanfall. Hur ska jag få henne att älska sig själv på samma sätt som mamma och pappa fått mig att vara stolt över den jag är? Hon som tvingas ta sprutor, prover och äta konstiga näringstillskott och mediciner. Hon som inte lärde sig gå förrän hon fyllt 3 och som kämpar med en svullen och öm mage. Hon som ofta är tom på energi och har tufft att hänga med på idrotten. Hon som är enkel att hacka på och som får kämpa med varenda siffra och bokstav i skolan. Hon som hela tiden misslyckas att hålla koncentrationen och som ofta får bannor när det händer. Hon som har kroppen full av öppna sår på grund av det eksem som verkar omöjliga att inte klia. Hon som ofta plågas av så stark huvudvärk att hon skriker och kräks. Vad är det som gör att vissa människor måste stå ut med så mycket mer än andra? Varför måste vissa barn bära en så mycket tyngre ryggsäck? Vårt barn har speciella behov. Och under en stor del av hennes liv har jag, utan att tänka på det, hela tiden väntat på nästa besked. Undermedvetet så starkt förstått att så snart jag bearbetat och organiserat upp vårt liv så kommer nästa förändring, nästa kamp eller nästa orsak att rita om framtiden. Absolut ingenting jag tänker på varje dag, men varje gång det visat sig att jag har haft rätt har jag också förstått att jag på något sätt alltid håller mig beredd. Till slut bestämde jag mig för att sluta försöka planera och förstå. Istället bara leva här och nu. Tillsammans med min familj och framförallt tillsammans med mig själv. Det jobbiga och besvärliga kommer ändå. Det kan man inte springa ifrån. Men det som är värt att njuta av är det så himla lätt att missa. När livet av olika anledningar tar andra vägar än i den välregisserade plan jag haft i mitt huvud, gäller det att snabbt hänga med. Då blir det roligast, och det är så jag anser att man ska ta tillvara på dagarna vi har till godo i livet. Att det är tuffare för vissa än för andra har jag förstått och nästan accepterat. Men också att de flesta kan välja själva hur de vill attackera sitt öde. Jag har bestämt att vi kommer att fixa det, och jag tror inte att min dotter blir starkare av att vi tycker synd om henne. Jag lovar att vi istället ska fortsätta ge henne styrka med hjälp av massor av kärlek. Och min önskan är att båda mina barn ska få möjlighet att uppfylla alla sina drömmar, leva sina egna liv och inte begränsa sig själva av fördomar. Ha styrkan att våga bryta alla tänkbara mönster och ta vara på världens alla möjligheter.
When love gets control, let your heart take a beating, let it pound with the rhythm, hear the sound, and be willing to just let go. I got a feeling tonight if we give it and let it just take us, the music will guide us, baby.
Vi hörde We Got The Power med Loreen. Den prinsessa jag pratar om heter Sofie och hon föddes för 10 år sedan med en ovanlig skelettdysplasi kallad chondrodysplasia.8. Det är en form av kortväxthet och förutom den har hon en tarmsjukdom, en immunbrist och en återkommande kraftig migrän. Hon har även brist på det ämne i blodet som hindrar vätska att tränga ut i vävnaderna. Och hennes vardag innehåller noga kontrollerad kost, provtagningar och medicinering. Hon är sövd 10-tal gånger vid olika typer av ingrepp och har bland annat genomgått omfattande operationer för att kunna använda sina fötter och ben utan konstant smärta. Hon har problem med sina tänder, motoriska svårigheter och ADHD som bland annat gör det svårt för henne att hålla den uppmärksamhet och koncentration som behövs för att klara kraven i skolan. Trots detta hör vi henne sällan klaga, men vi ser det ofta. Smärtan och oron. Ben som inte kan ligga stilla och en kropp som inte slappnar av. Ögon som säger annat än vad munnen formulerar. Vi kramas ofta hårt av tårfuktiga kinder och upprepar tröstande ord i oändlighet. Uppmuntrar, sporrar och berömmer. Det har blivit den vardag som vi älskar och njuter av. Och vi möts ofta av människor som berättar för oss om glädjen som vår dotter ständigt sprider omkring sig. För trots allt är hon en glad tjej som uppskattar det mesta. Inte tycker synd om sig själv och modigt möter alla utmaningar. Förmodligen för att hon måste, men på ett imponerande sätt. Hon är inte rädd och kastar sig gärna in i sammanhang där man tänker att hon egentligen borde backa. Senast var när hon kom hem och frågade om hon fick börja spela innebandy med tjejerna i klassen. Och det gör hon utifrån sina förutsättningar med bravur. Tillsammans har vi spenderat otaliga timmar på sjukhus. Under Sofies första 5 levnadsår snittade vi ungefär 70 dagar om året med någon form av vårdbesök. Och det har gett oss glädjen att lära känna fantastiska människor. Människor från barnavdelningen, habiliteringen och diverse andra avdelningar på Örnsköldsviks sjukhus. Vi har besökt Huddinge ett flertal gånger, kämpat mot vattkoppor på Sundsvalls infektionsklinik och opererat fötter i Umeå. Vi träffar tandläkare från både Folktandvården och Umeås tandläkarhögskola. Och tillsammans med stiftelsen Min stora dag flögs det helikopter med en trevlig målvakt från Modo. Sedan Sofie började skolan har vi dessutom haft äran att få lära känna flera unikt engagerade människor i form av de resurser som underlättar vardagen och hjälper till att göra varje skoldag efterlängtad. Det är svårt att inte känna sig privilegierad över att bo i Sverige i vår situation. När Sofie var väldigt liten och vi precis blivit hemskickade från Huddinge sjukhus och inskrivna på barnavdelningen här i Örnsköldsvik träffade jag en ytlig bekant från tidig skolålder i korridoren. Hon satt och matade sitt barn, en bebis något år yngre än Sofie och alldeles för tidigt född. Hon berättade sin historia och jag berättade min. Hon tittade på mig och beskrev hur hon plötsligt skämdes över att hon fann sin situation jobbig när hon jämförde den med min. Hennes mamma som satt bredvid sa då något som jag tagit med mig. Det går inte att jämföra andras situationer med sin egen. För det finns alltid någon som har det lite värre. Det viktigaste är att man tillåter sig själv att tycka att det är jobbigt och sedan bara bestämma sig för att det kommer att ordna sig. För det gör det på något sätt. Jag har också lärt mig att förstå att aldrig ångra de beslut eller sätt att tänka som jag hade igår. För besluten jag tar idag tar jag utifrån den vetskap jag har idag. Att ångra det om ett år när jag vet mer är slöseri med både tid och energi. Jag känner en väldig stolthet över båda mina barn och trots att jag ofta önskar att jag skulle kunna ta över en del av det Sofie tvingas genomgå vet jag att allt det jobbiga bygger en person som kommer att växa och bli en fantastisk vuxen. Bara vi kan hjälpa henne att fortsätta tro på sig själv och ge henne rätt förutsättningar. Maken brukar skämtsamt säga att Sofie föddes som tonåring med ett temperament som ganska snabbt slår om. Och när livet är som tuffast och mamma och pappa inte riktigt svarar rätt på de frågor som ställs smäller det i minst en dörr och låter så här.
70s, but I'm a 90s bitch. I love it.
Det där var en av Sofies favoritlåtar, I Love It, med Icona Pop. Självklart påverkas hela familjen av Sofies hälsa. Linus var 2 år när han blev stolt storebror. Han var för liten för att riktigt förstå varför mammas mage blev större och större. Han kan inte minnas hur han upplevde den oro som vi kände under hela graviditeten då vi tidigt fått veta att vår bebis inte riktigt mådde bra. Jag vet inte heller vad han trodde skulle ligga i den lilla genomskinliga vagnen på BB. Men när han ivrigt klättrade upp i sängen och kikade ner för att för första gången se sitt syskon, utbrast han besviket. Det där är ju ingen lilla syster, pappa. Det är bara en vanlig bebis. Men att han påverkades märktes tydligt när han, 4 år gammal, hade en svårt sjuk lilla syster som i perioder var mer på sjukhus än hemma och som han snabbt separerades ifrån om han visade minsta tecken på sjukdom. Jag bad honom berätta hur det kändes och så här beskrev han som 5-åring sin syster. Min lilla syster är en prinsessa som heter Sofie. Hon sitter i rullstol ibland. Jag älskar min lilla syster. Hon kan prata, har lärt sig gå lite och hon tycker om när vi spelar innebandy. Min lilla syster är sjuk. Jag säger att hon är sjuk, fast jag vet att det heter funktionshindrad. Det är ett svårt ord. När jag tänker på det tycker jag synd om Sofie. Hon måste vara på sjukhuset ofta och jag hoppas att hon aldrig kräks igen. När andra ser att Sofie kör sin rullstol kan de nog undra, vem är det där? De ser en flicka som de inte visste fanns i Sverige. Kanske tror de att hon inte tränat tillräckligt och att det är därför hon inte kan gå så bra. En del tror nog att hon är 1 år fast hon snart ska fylla 3. Det är jobbigt för Sofie att vara på sjukhuset och jag tror att det är jobbigt för mamma och pappa också. Även om det känns onödigt att hon måste få medicin i en slang vet jag att hon skulle bli jättesjuk annars. Jag mår bra och gör nästan aldrig illa mig. Jag vill gärna följa med på sjukhuset varje gång för jag vill se vad som händer. Då behöver inte mamma och pappa berätta allt. Ibland när Sofie blir ledsen eller har ont kan hon bli gladare om jag skojar med henne och låtsas falla. En del av mig har dåligt samvete för att vår lille kille fick bli stor så snabbt. För precis när han skulle få vara liten kom det ett syskon som krävde särskild uppmärksamhet och förståelse, även från honom. Då backade han undan på sitt mjuka, förståndiga sätt och gav plats för det. Samtidigt är det ju just det som bidragit till att göra honom till den mest accepterande och tålmodige blivande tonåringen som finns. Och det är det svårt att ha dåligt samvete för. Så om du hör det här, Linus, Det finns ingen i hela världen som kan mäta sig med den store bror du är. Tålamod, hjälpsamhet, empati och lite retsamhet förpackat i en fantastisk och kärleksfull människa. Vi är så otroligt stolta över dig.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Det var Avicii med Hey Brother. Jag älskar någon så innerligt att det nästan gör outhärdligt ont. Jag älskar så att hjärtat slår volter och armarna krampar. En kärlek som inte går att stoppa och som jag inte kan styra. Jag älskar en mycket speciell person som knappast gör mitt liv särskilt mycket lättare. Den jag älskar står alltid vid min sida, ropar mitt namn och kräver min uppmärksamhet. Hon ler mot mig, glittrar med ögonen och skjuter upp glasögonen på näsan. Sen ramlar hon. Handlöst ner i marken på ett märkligt sätt med näsan först. Hon ser på mig igen. Glasögonen hänger snett. Hon blöder. Glittret försvinner för en sekund och tårarna rinner. Hon ber om hjälp. Jag kramar henne och torkar hennes kind. Ser hur det åter glimmar till. Skrattet värmer. Hand i hand fortsätter vi. Det är så hon behöver mig. Som ledstång i trappan. Som lyft när hon ska upp på en stol. Som påklädare. Som avklädare. Som sjukgymnast. Som dietist. Som stöd när marken är ojämn. Som den som rullar vagnen. Som mamma. Ibland känns det omöjligt att ge henne all den kärlek jag vill ge och som hon behöver. I perioder byts ibland till ofta. Jag älskar henne så innerligt att hennes framtid blivit mitt mål. Hennes motgångar är mina och hennes framgångar min glädje. Jag älskar henne villkorslöst. Hennes leende och rufsiga hår fyller mig med den energi jag behöver för att orka trampa vidare. Hon ser på mig igen och säger: "Visst är jag snygg och underbar." Hoppas jag kan få henne att alltid känna så. Den här texten skrev jag 2009 då Sofie var 4 år och åkte som en jojo in och ut på sjukhus så fort det blev tal om magsjuka eller influensa. Egentligen kommer den nog alltid att vara aktuell och den bygger på mitt mål med att vara mamma. Viljan att mina barn ska känna sig underbara och älska sig själva. För trots att min dotter har svårigheter i livet så lever vi tillsammans en vardag precis som alla andra. Vi funderar över morgondagens middag, vem som ska hämta på fritids, hur vi ska hinna skjutsa till hockeyträningen eller om och var vi ska åka på semester. Vår familj är inte funktionshindrad. Vi har bara några fler frågor att hantera, några fler beslut att ta och mår bäst av att gilla läget och försöka hitta och se alla möjligheter. Min inställning har aldrig haft fokus på svårigheter, för då blir livet så förbannat tråkigt. Och just tråkigt är det sista ord som skulle beskriva den vardag vi delar med Sofie. Den förnulighet som finns i den kroppen har orsakat både ett och annat underbart minne som vi alltid kommer att bära med oss. Jag minns när jag fann glasögon bland ren disk i diskmaskinen och hur nöjd hon som 4-åring var att hon tvättat dem alldeles själv. Jag minns hur hon med ett brett leende på läpparna nyligen förklarade att hon kommit fram till att det enklaste sättet att bli miljonär nog måste vara att lura tandfen. Jag minns hur hon som 8-åring la pärlplattor en hel sommar, sålde dem och skänkte alla pengar till barncancerfonden. Jag minns tjejen i rullstol som varsamt i förskott plåstrade om de nyinsatta fönstren i vardagsrummet med bamseplåster. Och jag minns hur jag bävade för att jag skulle få veta varför. Jag förundras över hur hon under en av brorsans hockeykupper fick ett gäng föräldrar att arrangera kalas för hennes mjukdjur. Med fika, sång, paket och allt i en fullsatt kafeteria i Östersunds arena. Ingen av oss kommer nog heller att glömma skadeglädjen i ögonen hos den lilla syster som med ett tomt vattenglas i näven ursäktade att hon råkat dricka upp storebrors första tappade tand. Det händer nästan alltid något där vår prinsessa far fram och det bästa med det är att man aldrig riktigt kan vara säker på vad. Hon väljer inte alltid men oftast sin egna väg. Och inte sällan vinkar jag hejdå på morgonen till en tjej med olika färger på strumporna, klädd i blommigt, randigt och rutigt i en vild blandning, rufsigt härligt hår under en svart hatt och ett underbart smittande leende på läpparna. Det finns så mycket personligt positivt för mig att ha begåvats med den underbaraste av ungar och jag njuter varje dag att få vara en del av hennes liv.
When you don't have much to say, that's when I love you, I love you. just that way. To hear you stumble when you speak, or see you walk with two left feet. That's when I love you, I love you endlessly. And when you're mad 'cause you lost the game, forget I'm waiting in the rain. Baby, I love you, I love you anyway. 'Cause here's my promise made tonight, you can count on me for life. 'Cause that's when I love you, when nothing you do could change my mind. The more I learn, the more I love, the more my heart can't get enough. 'Cause that's when I love you, when I love you, no matter what. And when you turn to hide your eyes, 'cause the movie, it made you cry. That's when I love you, I love you a little more each time. And when you can't quite match your clothes, or when you laugh at your own jokes, that's when I love you, I love you more than you'll know. And when you forget that we had a date, that look that you give when you show up late, baby, I love you, I love you anyway. 'Cause here's my promise made tonight, you can count on me for life. 'Cause that's when I love you, when nothing you do could change my mind. The more I learn, the more I love, the more my heart can't get enough. 'Cause that's when I love you, when I love you. Change my mind. The more I learn, the more I love, the more my heart can't get enough. 'Cause that's when I love you, when I love you, baby. That's when I love you, when I love you, no matter, no matter what.
That's when I love you. I inledningen pratade jag om min uppväxt och den är naturligtvis en stor del av vem jag är idag och varför jag blev sån. Min mamma och pappa spelar förstås en central roll här och jag är ledsen alla där ute. Jag la beslag på de bästa föräldrarna. Jag vet att jag säkert någon gång i yngre dagar i ilska sagt att det här ska jag minsann aldrig tvinga mina barn till när jag får barn. Men med facit i hand och med egna ungar att uppfostra så är Maud och Lars Häggström mina stora förebilder. Och det känns underbart att kunna säga så, för snacka om försprång de redan gett mig i min utbildning till mamma. Livet på landet i den lilla byn strax utanför Örnsköldsvik gav mig en trygg uppväxt och det är också dit jag fortfarande drar mig när jag behöver få extra lugn och påfyllnad av energi. Bara att stå uppe på kullen med vinden i ansiktet och blicka ut över Billsjösjön återger mig genast en härlig känsla av osårbarhet och självförtroende. Det fyller på må bra-kontot, påminner om gemenskapen med kusinerna och barndomens härligt naiva syn på framtiden. Men framför allt får jag vara barn igen. För den känslan kanske fler känner igen när man kommer till föräldrahemmet. I mitt fall är det bara positivt. En av de mäktigaste stunderna i mitt liv var när min pappa för första gången såg sitt förstfödda barnbarn. En liten Linus lades i hans armar och den stolthet och lycka som jag kunde läsa i den nyblivna morfaderns ögon berörde mig starkare än jag någonsin ens hade anat. Att sedan se Linus växa upp tillsammans med sin morfar och mormor och under en ganska lång period närmast vara oskiljaktig sin morfar gjorde mig varm långt in i själen. Någon i vår närhet brukar skämtsamt kalla Linus för Lill Lars och han ger utåt sken av att inte gilla det smeknamnet. Jag är dock inte lika säker, för jag vet att han ser det som en komplimang att liknas med honom som han älskar över allt annat. Med ett barn i familjen som behöver särskilt stöd har jag fått lära mig att det sociala skyddsnätet är otroligt viktigt. För att vara stark handlar inte om att inte falla, för det gör man förr eller senare. Och då är det så otroligt mycket värt att det finns någon eller några som fångar upp. Vi har fångats av våra familjer, både maken som min. Men för mig är det förstås mamma, pappa och mina bröder som stått närmast. Sommaren 2005, ett halvår efter att Sofia hade fötts, var det enligt planerna dags att börja bygga det hus vi drömde att familjen skulle bo i. Vi bodde då på 48 kvadratmeter i en sommarstuga belägen på tomten där vi tänkt att huset skulle stå. Sommarstugan var utrustad med dragiga golv, dyr uppvärmning och utan plats för två växande barn eller någon form av egen tid. Vi sov alla fyra i samma sovrum och med en bebis som skrek hela nätterna är det nästan att beskriva som en superkraft att storebror sov överhuvudtaget. Vårt kök och vardagsrum var ett och toaletten en kylig historia där man gärna inte duschade i onödan. När familjen gick på knäna med en nyfödd som varken åt, växte eller sov spände de upp nätet för första gången. In klev pappa Lars som projektledare och snickare. Mamma Maud som allt i allo och barnvakt till tvååringen. Svärfar Kalle med målarpenseln och bonus svärfar Uno som konstruktör och elektriker. Till detta en hel hög med syskon och kompisar som bidrog med allt de kunde tänkas vara bra på. Hösten 2007, två år senare, kunde vi bo i ett 118 kvadratmeter stort hus och vi kan fortfarande inte förstå hur vi någonsin ska kunna tacka alla som hjälpte oss. Men det mest fantastiska av allt är att jag fortfarande känner mig lika trygg i att nätet finns kvar. Jag vet att vem av oss som än faller igen så fångar dem och det är en avslappnande känsla att ha. En känsla som ger mig massor av energi att lägga på mina barn istället för på oro. Det nätet har jag redan nu bestämt mig för att spänna upp och hålla spänt för min familj så länge jag lever.
När stormen river, när broarna brinner, när hopp och mening bara försvinner, när du känner dig liten och när ingen finns där, då är du ändå aldrig ensam så länge jag finns här. Jag kan gå hela natten, ta ett flyg eller tåg, det spelar ingen roll var du är, jag kommer dit ändå. Du är aldrig ensam så länge jag andas, så länge mitt hjärta kan slå. Du är aldrig ensam, jag glömmer aldrig det, jag gör vad som helst för dig, det hoppas jag du vet. Ja, det hoppas jag du vet. Om de du litar på sviker, om din dröm föll isär, då kan jag påminna dig om hur mycket du är värd. Den där rädslan du känner, ja, den är inte du. Och hur skrämmande den än verkar, så ebbar den ut. Jag kan gå hela natten, ta ett flyg eller tåg, det spelar ändå. Du är aldrig ensam mitt hjärta kan slå. Så när du inte längre orkar, då orkar jag för två. När du inte ser någon utväg, då hittar jag en ändå. Du har givit mig så mycket genom åren som har gått. Är det största man kan få, det har jag fått. Så du är aldrig ensam, så länge jag. Så länge mitt hjärta kan slå. Du är aldrig ensam, jag glömmer aldrig det. Jag gör vad som helst för dig. Ja, det hoppas jag du vet. Ja, det hoppas jag.
Du är aldrig ensam, sjöng Mauro Scocco. Det är nu snart 11 år sedan vi efter ultraljud och fostervattensprov bestämde oss för att det barn vi väntade var välkommet oavsett handikapp eller sjukdom. Då tog vi det beslutet utan att egentligen veta vad vi gav oss in på och bara baserat på vår övertygelse om att alla har något att tillföra vår värld. Det barn vi satte till världen har det definitivt. Själv drömmer hon om en framtid som artist, läkare eller affärsbiträde. Viljan att hjälpa till och ge förutsättningar gör det så lätt att fastna i en rundgång av fel och brister kring en tjej som vår Sofie. Redan när vi bara var några dagar gamla tvåbarnsföräldrar sa en läkare till oss i all välmening vid ett av alla besök på sjukhuset. Det här kommer låta negativt, för mitt jobb är att fokusera på det som inte fungerar. Det som är fel. Jag förstår precis vad han menade och det har visat sig bli en konstant balansgång för oss att hela tiden noga väga om en kamp är viktig att ta eller om den ska få bero. För även om min roll som förälder ger mig ansvar att stå upp för mina barn och se till att de får den hjälp de kan förvänta sig av skola, sjukvård och samhälle är det ju faktiskt så att Sofie inte är sitt handikapp. Till skillnad från läkaren hamnar mitt jobb som mamma om att fokusera på allt det som är underbart. Mina barns möjligheter och de personliga fantastiska egenskaper de besitter. Övertyga dem om att de kan erövra världen bara genom att vara sig själva och utan att hindras av sina tillkortakommanden. Vi försöker, med magkänslan till hjälp, att göra kloka val så snart det krävs av oss. Att lita på sin magkänsla har jag förstått inte alltid verkar klokt i andras ögon. Men det har fungerat för oss, hittills. Med massor av hjälp förstås, av utbildade pedagoger och sjukvårdspersonal. Det har inte alltid blivit rätt och ibland litar vi för mycket på andras åsikter utan att ställa dem mot vår övertygelse då vi faktiskt är de som känner vår dotter bäst. Då lutar jag mig mot min tidigare nämnda filosofi att vägra låta mig själv lägga energi på tidigare felaktiga val och i de fall det är möjligt istället bara göra om och göra rätt. Ibland blir det smärtsamt och dramatiskt, ibland är det inte jobbigt alls. En stor oro vi hade var hur det skulle gå när det började vankas skolgång. Tyvärr är det ju så att barn i många fall kan vara elaka mot den som sticker ut och inte hänger med. Visst har hon tufft att få en riktigt nära kompis och det är hon ledsen för i perioder. Visst har det funnits klasskamrater som sagt elaka saker och som inte kan låta bli att irritera sig på tjejen som inte riktigt för sig som alla andra. Men till vår och framförallt Sofis stora lycka har det funnits minst dubbelt så många som förstått och står upp för henne när hon behöver hjälp. Gudomliga små pojkar och flickor som förstår vad vår värld behöver och som gjort och gör att vår dotter längtar efter skolan varje dag. En känsla jag hoppas att alla hennes kamrater också får ha. Som avslutning tänkte jag berätta en historia från sonens första tid på fritids. Sommaren innan han skulle börja förskoleklass. Vi började jobba några veckor innan sommarlovet tog slut och han fick vara på fritids den underbara tid på året då det fortfarande är varmt ute och semestrar bidrar till att det är få barn i verksamheten. I direkt anslutning till lågstadiet ligger särskolan. Fritidsverksamheten är ofta gemensam och en eftermiddag när jag hämtade sexåringen hade han lekt med en något äldre kille från särskolan. Jag kallar honom Kalle. Mamma, du vet att Sofie har ett funktionshinder som gör att hon springer sakta. Ja, svarar jag. Varför funderar du över det nu? Jo, du vet Kalle. Han har också ett funktionshinder. Men han kan springa jättefort. Han tänker bara lite sakta istället. Den funderingen kring sin nyfunne kompis gjorde Linus utan att lägga någon värdering i den. Och han, att ha fått mitt barn att förstå värdet av varje människa även om vi springer olika fort, tänker olika, inte kan sitta stilla eller väljer att klä oss annorlunda, fick mig att känna mig som en bra förälder och en otroligt stolt mamma. Tack för att du ville lyssna på min historia. Oskar Danielsson får avsluta mitt sommarprat med låten Besvärjelse. En speciell hälsning till dem som jag älskar mest. Mina två mirakel, Linus och Sofie. Min man Magnus. Mina bröder Robert och Jimmy. Och förstås till mamma och pappa. Tack för allt.
Du kommer resa dig och gå. Du kommer lära dig mitt namn. Det kommer tidvis att bli svårt. Det blir kallt och åskan kommer gå. Men jag ska gnugga dig varm. Jag ska viska ditt namn. Du ska somna i min famn. Vi kommer älska dig då. Och det kommer att bli tjat. Och vi kommer säga nej. Du kommer smälla i dörrar. och skrika jag hatar dig. Det blir många hårda ord när du sätter oss på prov för att se om vi står kvar. Vi kommer älska dig då. Och så kommer det en dag när någon sliter ditt hjärta i tu. Du gråter på ditt rum och vi undrar, vad gör vi nu? För den tröst som vi vill ge, den vill du inte ha. Du kommer vända dig bort, du kommer be oss att gå. Och vi kommer älska dig då. Men det kommer alltid finnas de som vill sätta dig på plats, och de som vill tala om att du är ingenting värd. Men då minns du vad vi sagt, och du vet att de har fel. Du kommer inte höra på, du kommer vända dig och gå. Och vi ska följa dina spår. Vi vill veta vad du gör och hur det går. Och sen efter några år sitter vi barnvakt så ofta vi får, och vi är stolta, kan du tro. Stolta som få när vi ser dig med de små. Vi kommer älska dig då. Jag lägger handen mot din kind. Mina läppar mot din panna. Och jag viskar några ord som du inte kan förstå, men som ska skydda dig ändå.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.